I söndag så embraceade vi våra inre amerikaner när vi skulle titta på Madame Web. Och vi provade att göra den här Super Bowl-grejen när man gör en 7-lagers dipp.
Jävla gott!
Ja, det var alltså jag, Saga, Ludvig Pano som gjorde det här. Och då undrar du, Emil, vad finns det i en 7-lagers dipp?
Vilka är de 7-lagren?
Första lagret längst ner är en form av mosade bönor, stekta bönor med lite vitlök i.
Där sitter förrädare.
Vi hade också gräddfil, guacamole, salsa, riven ost, vårlök och tapenad.
Är vårlök ett eget lager?
Mm, vårlök var ett eget lager.
Alltså bara...
Ja, hackan. Alltså hackan
inte hela vårlökar.
Nej, två stycken.
Tryckt. Tänk, du vet, levan polka tjejerna.
Alltså, det är ju purjo.
Jag vet, men
man kommer ner till andra lager.
Och nej, han bröt igenom.
Du får aldrig gå förbi det femte lagret. Det är under det som levan polka.
Ta sig ner till, vad var det vi hade i botten? I botten hade vi
oliverna. Så att tabernaden. Ja,
precis, man tar sig liksom ner till bottenlagret. Och det är the final boss encounter i en riktigt, riktigt långdragen anime. Det är liksom slutbossen i One Piece.
Om ni någonsin har kollat riktigt nära på den här polska snubben som sitter på en bänk och trummar till den här låten, så trummar han på en 7-lager-dipp.
Jag tänker mig om vi skulle dra anime parallellen, så det här är Made in Abyss, bara att allting är en metafor för lager-dipp. Jag ska säga att det här var väldigt gott. Det var konstigt gott med 7-lager-dipp.
Det var också väldigt mycket.
Ja, det var väldigt
mätt. Jag trodde ju att jag skulle...
Jag åt middag innan
och det var två panpizzor dessutom. Jag hade inte käkat så mycket lunch. Jag tänkte, ja, men jag behöver ju få i mig mat här så jag ska klara kvällen.
Så dippen skulle ses som en middag då alltså?
Dippen är ju, det är ju definitivt en lättare måltid rakt av.
Jag åt det som middag i söndags och jag åt det som middag igår.
Alltså bara dipp och nachochips då?
Dipp och nachochips till som man använder.
Tortillachips.
Ja visst.
Om jag får be.
Ja visst.
Lilla jävel, Martin.
Jag måste också säga att jag tycker vårlöken var det godaste lagret. Fan vad det höjde.
Nej, men vårlöken var klockrent det godaste lagret.
Det känns som det efter 6-lager-dipp så behövs man någonting som är lite färskt.
Varför kallar man det delvis för vårlök och delvis för salladslök?
Det är väl typ exakt samma sak.
Det är samma
för
sak.
Det är ju två namn på samma.
På svenska är det nog salladslök. Mm. Vårlök är bara att
spring on.
Ja, vi har bara pladdrat över det direkt.
Ja.
Yeah.
Jag ber om ursäkt för min anglicism här. Salladslöken var jättegod.
Men det är ju, det är 100% en välanvänd term.
Jag var faktiskt bara nyfiken på om det var någon markant skillnad mellan det, eller om det bara var...
Ja, kunde man gjort det när man blandar med en vårlök och en salladslök?
Se vad som händer.
Det är som
the same picture.
It's like crossing the streams.
Mm, just det.
Var de här 7 dipparna liggandes på varandra, var det bättre än att ha de 7 stycken individuella? Blev det extra speciellt när man råkade gå lite flera lager på en gång?
Ja, du får ju verkligen välja hur många lager du vill ta.
Vi gjorde ju så att vi hade ju lagt lagren ordentligt i en stor skål och sen hade vi en slev och tog, liksom gröpte ur en bit och la upp på en separat tallrik och sen hade vi våra chips.
Man fick en liten tårtbit.
Exakt. Mm. Och då kunde man ju välja om man bara ville ta av ett lager eller om man ville dra den genom flera eller hur man
det som måste det. Det som måste sägas är så här, de färska tomaterna, oliverna, the refried beans och vårlöken.
Det var ju sånt,
refried beans är ett lager. Det är ju sånt som faktiskt smakar gott för sig. Santa Maria salsan. Vi köpte faktiskt såna färdig burk guacamole.
Oerhört äckligt.
Ja, för vi bara så här, men också burken kostar samma pengar som bara avokadon. Svårt att argumentera med det när det ändå ska ner en skål med 7 andra grejer. Så att de, alltså typ Santa Maria salsan, guacamolen, jag tror inte de hade gjort sig bättre för sig själva.
Nej,
jag tror att de fick ut mer av att vara i det här.
I alla fall den guacamolen.
Ja, faktiskt.
Jag tror att hade vi gjort riktig guacamole så hade nog den guacamolen gjort sig bättre
för sig själv.
För sig själv jämfört, för den blir för utspädd med allt annat. Det är en väldigt unik smak och den vill man ha.
Ja, men det stämmer.
det här var ju mest en kul grej. Mm. Men jag är förvånad över hur gott det var.
Det är lite som pizzatårta.
Ja.
Oh, pizzatårta.
Det här var som ytterligare en sak jag har missat.
Okej, okay, pizzatårta.
jag förstår konceptet.
Mm. 5 minuter till då.
Det här var...
Du pizza staplade på varandra.
När jag och Panos hade lärt känna varandra och han skulle göra sitt första besök till Lilla Västerås.
Gurkstan.
Gurkstaden. Så behövde ju han någonting för att liksom... Någonting att se fram emot som inte var skog. Så han föreslog att vi skulle dels spela in ljudet av att slå på en köttbit.
Vi skulle göra egna ljudeffekter. Det var det här kom från.
Mm. Vad tänkte den där specifika ljudeffekten användas till?
Det är, du vet...
Du vet det här köttiga liksom whack när någon blir slagen i en film. Liksom det här.
Jo. Och vad skulle ni ha det till?
Vi hade en tanke, okej?
Vi hade någon tanke, jag kommer inte ihåg exakt vad det var.
Det är nästan 15 år sedan.
Det var bra.
Sluta upp med korsfäret.
Alltså, jag kan komma på många sätt ni framkallade de här ljudeffekterna.
Nej, vi köpte en faktiskt köttbit som vi slog på.
Den. Och slog på den och spelade in det på nära håll.
Man kunde ju slagit varandra istället.
Nej, det är ju hot.
Det låter ju fel.
Det är inte fredligt. Mm.
Men den andra halvan av det här var att vi skulle göra en pizzatårta. Mm. Så vi köpte en kebabpizza, en Vesuvio och en margarita. Okay. Och då la vi dem, och så la vi först kebabpizzan, sen på den så la vi Vesuvion och sen så la vi margaritan upp och ner. Mm-hmm. Ovanpå.
Och så jobbar man igenom.
Och vi klarade fan inte hela det här. Vi gick och forcibelt knackade på hos en kompis till mig. Och erbjöd honom
vi försökte faktiskt göra oss av med pizzatårtan. Det gick inget bra. Mm. Men det är episkt. De två bitarna man får i sig är ganska episkt.
Okej. Okay.
I originalpizzatårtan ska det också ligga cheeseburgare emellan.
Oh,
ja. Nej, men på tal om absurda saker. Har ni gått på några aprilskämt i år?
Mm, nej.
Jag har inte sett så många aprilskämt, tror jag.
Du gick ju på ett.
Jag gick ju så jävla på ett aprilskämt. Det var ju någon jävel som hade skrivit en artikel redan kvällen innan 1 april om att Microsoft skulle sälja Xbox-divisionen till Nvidia.
Mm.
Och så hade andra människor skrivit artiklar om det. Så jag såg typ 3 eller 4 olika sådana här notiser och jag bara, alltså I went for it. Jag är fortfarande inte helt och hållet lite skamsen är jag, men jag är fortfarande ganska taggad på konceptet. Tänk om de säljer Xboxen till någon som kan göra något bra av det.
Jag gjorde motsatta grejen, att jag trodde att någonting som var på riktigt var ett aprilskämt. Så att din flickvän jobbar ju med mig och hon hade skrivit att såhär, åh kolla, vi har gjort feta framsteg inom AI. Jag bara, Esmeralda, det är 1 april, det har vi inte alls det. Hon bara, nej, alltså kolla! Så skickade hon med det och jag bara, shit, det här är legit.
Vad var det för något?
Jag minns inte vad det var just nu, men det var hon hade läst det 1 april, men det var någon vetenskaplig artikel som var publicerad den 27 mars. Så det var, det var något jättestort framsteg inom generativ AI och film, tror jag.
Mm. För att vi hade hittat någon artikel om någon snubbe som har kommit på ett jättesmart sätt att korsa vågorna för att öka bandbredden i
den
fiber.
Det var en grej.
Ja.
Den pratade hon också om.
Ja, och hon började så här, jag vet inte vad, vi satt och började så här, vad av det här kan man presentera på stand-upen utan att de tror att det är ett aprilskämt? Vad?
Det där gjorde mig ändå lite ledsen att 1 april var på annandag påsk. Det var ju lite tråkigt.
Annandag påsk är ändå ett skämt.
Det tar ju bort alla de roliga möjligheterna att göra aprilskämt. Speciellt för vi har en kille på jobbet. Han typ lever för att pranka folk på 1 april. Och han var jätteledsen över att han inte skulle få göra det.
Ja, stackare.
I vanliga... In regular order har också Blizzard släppt patch notes till WoW på 1 april.
Mm. Mm.
Jaha, är det så här? Nu, vi tar bort WoW.
de lägger ju upp... Det är det mest självmedvetna versionen av Blizzard man får se. Ja, det finns ofta så gör de ju... helt galna klassförändringar som är ungefär, hej, vi har ju hört att det här är exakt det ni inte vill ha, så vi gör det här. Eller mages kan nu, för det allmänna skämtet är att mages är the poster child av WoW, de är alltid favoriter, de kommer alltid vara starka. Och då var det att majors kändes lite svaga för de låg bara på tredje plats på overall DPS. Så vi har buffat alla major abilities med 50% och tagit bort klassen som var över dem från spelet.
Mm. Men en gång i tiden brukade det vara faktiskt alltså flertalet A4-sidor med patch notes på 1 april. Nu var det typ så här, 6 posts eller något. Yeah. Alltså det var inte jättemycket grejer.
Jag tror det här var en ganska markant nedgång från förra året där det ändå var en ganska betydande. Yeah. Däremot en av de roligaste delarna av årets patch notes var de har nyligen släppt ett litet tillfälligt Battle Royale-läge.
Mm.
Som en del av någonting som Blizzard inte har gjort på väldigt länge. En hemlighållen patch. Vi visste att det skulle komma någonting på patch 10.2.6. Det enda vi hade var en piratflagga. Ingenting låg ute på public testing, ingenting annonserades. Det fanns några content creators som hade fått veta om det, men de hade behövt skriva på NDAs för att inte säga någonting. Men det visade sig då vara Plunderstorm som var ett Battle Royale som inte på något sätt egentligen var kopplat till WoW så, men det verkade vara väldigt populärt. Men då var det, ja men det är Battle Royale så det är PvP och så fanns det lite cosmetic rewards så du kunde få ett mount genom att spela där. Och det var folk som beklagade sig, för det finns ju de här som spelar WoW och tycker att ja, men jag ska ju få göra allting i WoW. Jag ska ju kunna få allting. Så när det är jobbigt för mig att få någonting, när jag måste göra någonting jag inte vill göra, då blir ju jag arg.
Mm.
Så då var det ju folk som sa, men jag tycker ju inte om PvP. Varför måste jag göra det här för att få ett mount? För de måste ju då ha det där mountet och det är viktigt. Så det som Blizzard då lägger ut är att...
Och samtidigt som det här pågår just nu, så har, för WoW har ju också så här annual events för olika högtider.
Mm.
Så just nu har det ju också pågått ett event som heter Noble Garden.
Mm.
Som är påskeventet. Man jagar kaniner och hittar på grejer och samlar ägg.
Ja. Mm. Och då säger Blizzard i sina patch notes att efter att ha lyssnat på feedback så har vi nu lagt till en ny variant av Plunderstorm som är för PvE. Där alla rewards bara ligger på marken och ni kan gå och plocka upp det i er egen takt. Så det var basically Blizzard som roastade sin egen fanbase.
Ja, och de bara, ni hittar det här i er in-game-kalender under Noble Garden.
Mm.
Gå och spela påsk.
Mysigt. Ja hörni, jag tror att det är dags för intro så att det kommer här. Det är onsdag den 10 april och avsnitt 144 av Medis Radio.
Wow!
Podcasten där vi recenserar och analyserar film, tv-serier, serietidningar, konst och sånt kul. Jag som sitter och pratar, jag heter Martin Lindberg. Med mig i studion så har jag Ludvig Lundberg.
Ja, det var faktiskt jag som målade den där Mona Lisa.
Ja, det var det. Mm. Det har jag hört. Och allt som ni hör på podcasten är också sant. Panos Tetufexis.
What up?
Mm-hmm. Välkommen ska du vara. Och vad står Tet för den här veckan? Nej, men då så. Då är det
Tubular!
Oh, yes!
Och Emil Erlandsson.
10 äpplen lång.
10 äpplen lång. Du har växt 7 äpplen sen förra veckan.
Eller skaffat mindre äpplen.
Oh.
Och sen förkrympta små äppelkart. 4 avsnitt rad du här nu. Mm. Vi är så himla glada att du vill vara här.
Ja, tack så mycket. Jag har mycket att säga.
Ja, visst.
Finns det en term för 4 i rad? Det är ju hattrick är 3.
Nej, det är ett spel. 4 i rad.
Och jag vinner.
Ja, det gör du. Och vad fint. Hörrni, vi har en jätterolig dagordning. Vill ni ha den eller vill ni ha ett lyssnarbrev?
Oh, jag är sugen på att höra lyssnarbrevet.
Ja, men då kör vi ett lyssnarbrev här. Det är från Gabriel som har skrivit till oss. Tja Medis Radio. Tja Gabriel. Jag spelar D&D väldigt länge nu och är som alla andra helt fast i Baldur's Gate 3. Så när Martin berättade om Planescape Torment, en helt annan setting och annan sorts spel, ville jag prova det också. Det är fett kul. Tack så mycket för tipset. Jag är helt slukad av storyn och karaktärerna. Ha det bra, Gabriel. Det är sådana här brev som gör mig jätteglad, för då... Framförallt när vi rekommenderar gamla grejer som folk ändå plockar upp, då blir jag jätteglad. Och att man kan ge någon tips på någonting som, ja, jag gillar det här och vill ha mer, men jag vet inte vart jag vänder mig. Och titta, nu hittar jag någonting annat. Så superkul att du hörde av dig, Gabriel. Vill ni också höra av er, då gör ni det på medisradio@gmail.com eller skriver till oss på Facebook eller Instagram eller någonting. Jag vet inte hur jag skulle ställa mig till och så här få, för om ni skulle chatta med oss, det går ju att chatta med saker som inte är personer. Skulle ni chatta med Medis Radio, vet jag inte hur jag skulle ställa mig riktigt, va? Hej, jag är nu corporate man.
Får man en sån här standard?
Ja, man får ju en chattbubbla liksom. Ja,
men jag tänkte så här, ett standardsvar som man gärna skriver till företag.
Ah, ja, det är det jag ska göra. Jag ska svara så. Tack för ditt mail. Du står i plats 4 i kön. Jag är så jävla upptagen.
Vill du vänta i kön eller bli uppringd när det är din tur?
Vem vill du prata med? Martin, Panos, Theo eller Ludvig?
Hissmusiken är bara du som sitter och sjunger.
Jag skickar så här röstmemo. Ba, 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 ba.
Nej. Scatman.
Det är inte copyright infringement om du bara nynnar på det.
Nej, det är det inte. Ja, men superkul. Tack för mejlet, Gabriel. Vi går vidare och pratar om den faktiska dagordningen. Veckans storsnackis är att vi alla fyra har sett Madame Web, som vi sa i försnacket där.
Aj, aj, aj.
Fan vad kul det ska bli att prata om Madame Web. Det är en upplevelse. Förutom det så ska vi också, jag ska prata om Saints Row 5, som egentligen inte heter Saints Row 5 utan bara Saints Row Reboot.
Jag älskar när företag bara släpper ett spel och nej, vet du vad, vi tar bort allt från den, så det ska bli jättesvårt för folk att referera till dem.
Till exempel God of War 6.
Eller Doom 2016.
Eller Doom 2016.
Eller Battlefront 2.
Just det.
Finns nu 3 sådana.
Ja.
Ja. Hur många Call of Duty Modern Warfare har vi?
De är i alla fall numrerade.
Nej, inte alla.
Om,
nej,
just det, de och om igen.
Det finns ju 2 stycken Call of Duty Modern Warfare och 2 stycken Call of Duty Modern Warfare 2. Den du.
Inte inräknad remakes då. Alltså.
Jag tycker att det är värre än att det finns Final Fantasy 13, 1, 2 och 3.
Sen har vi också hela Zelda-seriens. Numreringar slash...
De var inte numrerade.
Men de har ju löst genom att de inte är numrerade alls.
Nej,
jo, fan, det är det visst det. För det finns ett Zelda 2 som bara heter Zelda 2.
Zelda är ju han med topphatten.
Exakt.
Du får vinna på en teknikalitet. För det är ingen som någonsin pratar om Zelda 2. Ja, jag ska prata om Saints Row 5. Och ni vet att jag alltid brukar kalla saker vid siffror för att det är lättare för mig att hålla reda på huvudet. Panos och Emil, ni har läst Thor-serietidningen.
Alla. Det är väl det du menar?
Det vad jag menar.
Allt. Det är det jag menar.
Ja.
Ja, bra.
Har du läst alla?
Typ alla.
Jag har läst alla sedan 2005.
Ja, jag har precis också nyss gjort det.
Ja, du har inte läst alla sedan 63.
Hur fan hinner du läsa alla sedan 2005?
Jag har en bussresa på morgonen.
Din mamma.
Jag har då gjort det här över multiple år.
Ja, jag har gjort det på några veckor.
Ja, det är...
Du är mycket coolare på
andra. Okay. Nej. Alla har flytit ihop. Jag har läst Thor.
Ja. Det är som min Game of Thrones-upplevelse. Jag vet inte vad som händer i säsong 4 och säsong 5, men jävlar vad jag har sett Game of Thrones.
Men Panos, vilken är 4 liksom?
No. Panos, vilken är din favorit och varför är det Thor 4, More Thor?
Jag gör det, men min favorit är Thor.
More Thor.
Ja. Oh.
Okej, okay, ja, vi ska prata om Thor. Och sen Emil, du har sett Damsel.
Ja,
med
jag.
Millie Bobby Brown.
Den nya fantasyfilmen på Netflix.
Ja. Det ska bli kul. Där har vi den. Jag tycker vi kastar oss direkt in i Madame Web och så hoppas jag att vi inte sitter där 60 minuter senare.
Ska vi kanske annars avsluta med den?
Nej, jag vill börja med det här. Alltså det är för roligt.
Ja.
Det här är ju en film, hörni, alltså. Av alla filmer så är det här en av dem.
Det är årets Morbius, det är det verkligen.
Det här är
den är ju till och med i the continuity of Morbius. Det är det som är så upprörande.
Åh nej, det här är den fan.
Kopplad till också då Venom och
Carnage.
Ja.
Mm. Ja. Och Spindelmannen i någon utsträckning.
Fast the Sony's Spider-Verse är faktiskt i princip, det är ett spin-off-universum. Så att fast de kopplade till Amazing Spider-Man så är de ju inte De är ju liksom inte efterföljda. Ja, ja.
Ja, det är rörigt, men det finns en kontinuitet. Ja, jag tror inte de kommer använda sig av det.
Men de saknar ju fortfarande en Spider-Man.
Ja. Är han inte med där nu?
Han finns.
Det är ju etablerat att universumen är de samma.
Mm.
Men han är inte med längre. Rörigt. Jag vet inte vart jag vill börja. Jag vill nog börja med att säga att det här är en av de sämsta filmer jag sett.
Skulle du säga att den är sämre än Morbius?
Ja, yep, absolut
sämre, den är sämre än Morbius.
Absolut.
Skulle du säga att den är roligare än Morbius?
Nej,
nej.
Nej.
Inte det heller. Morbius har, jag ska inte säga att den har faktorer som räddar den från att vara en dålig film. Morbius är absolut en dålig film. Men den är inte bara dålig.
Morbius har en rolig vibe i alla fall.
Ja, det har. Den här filmen är inte bra någonstans.
Den är inte ens, alltså den är inte so bad that it's funny.
Nej.
Vi hade ju kul för att vi skrattade åt filmen.
Och åt dipp, men
det var ju inte det här skrattet på, det var nästan inte samma sätt som man skrattar åt The Room.
Mm.
Utan man skrattar åt den av nästan ren förtvivlan.
Mm.
Att den är så dålig.
Jag hade jättekul när jag såg den, för jag kände att jag måste få berätta om den på det här. Mm. På sånt här, och jag såg fram emot det här.
Ja, du skrev ju till mig nästan direkt efter att du hade sett den och bara, Martin, boka in mig till nästa Medis Radio. Ja. Jag måste få prata med den webb.
Mm.
Okej, men vänta. Innan vi fortsätter förstöra det här. Ja, ja. Emil, vad tyckte du om den webb?
Alltså, som sagt, jag hade ju kul när jag såg den. Så jag satt ju inte uttråkad. Det gjorde jag.
Nej, men det gjorde inte det.
Men jag... Om man ska jämföra med Morbius, för det är det enda det går att jämföra med.
Finns inga andra filmer.
Vilken bra baseline. Den går att jämföra med Morbius och The Room.
Jag måste säga att även fast Morbius fanns mer att skratta åt, Morbius var sämre, tyckte jag.
Du tycker den är sämre? Alltså? Ja. Okay.
Sen är det ju inte en hög nivå att komma över.
Nej, nej.
Men det finns en del... Det fanns en del saker i Man on Web som jag satt och garvade åt hur det var.
Mm.
Ska vi... Ska försöka gå igenom en story, kanske?
Försöka är väl det bästa,
ja,
bästa adjektivet för det här, eller bästa verbet. För fan vad den här filmen har en dåligt strukturerad story. Konceptet i sig var ganska, liksom...
Det funkar när man skriver ner på
papper. Det funkar när man skriver ner på papper. Den här personen... Nu kommer lite spoilers här då för filmen, så... Den här filmen ska handla om en person som har som får en superkraft som är att se lite in i framtiden under kortare perioder, men det är inte att, men framtiden är inte oföränderlig, utan personen kan göra någonting åt det. Det är ett spännande koncept. Det kan man absolut göra en bra film med. Det här är inte en bra film, för den är, ja, var ska vi ens börja? Så vi har alltså Cassie Webb, som spelas av Dakota Johnson. Känd från 50 Shades of Grey. Ungefär.
Bra start.
Och hon är en ambulansförare i New York.
Hon jobbar tillsammans med Adam Scott. Känd från Severance och från Parks and Rec.
Bästa Adam Scott.
Och Adam Scott är alltså
Ben Parker.
Så det här är i samma universum men tidigare då.
Som i början av filmen bara casually bara, jag har träffat någon. Nämner det aldrig igen. Ingen uppföljning, inget mer.
Nej, nej.
Vem kan han ha träffat?
Det är också en väldigt förvillad tidslinje som det här utspelar sig, vad var det, 2003? Vilket inte stämmer med någon tidslinje för att få rätt ålder på Peter Parker.
Men de gör sitt bästa.
Men de försöker i alla fall. Och Cassie Webb är ambulansförare. Sen ska hon ut på en bro, för det har varit en kollision mellan bilar. Hon är inne i en bil och ska rädda några personer, men hon är själv kvar i bilen när den ramlar från bron. Hon hamnar ner i vattnet och får en lite out of body experience då. Sen blir hon uppdragen ur vattnet och shenanigans ensues, för hon börjar inse att hon kan se framtiden.
Det är så hennes powers aktiveras.
Det är så hon, de aktiveras, ja.
Hon dör.
Meanwhile har vi en skurk.
Mm.
Ezekiel, vad hette han nu då?
That name fucking sucks.
Ezekiel Sims.
Ezekiel Sims, ja, precis. Som är ond för att vara ond. Nej, men han har lite otalt med Cassandras morsa. Och han har också lite det här kan se in i framtiden krafter. Och han ser sin egen död komma.
Det är det enda han ser, tror jag.
Ja, han ser sin egen död, han drömmar om det. Och det är tre stycken spindelbrudar som ska döda honom på något sätt. Och han vill förhindra det här. Så med hjälp av sin goon så hackar han NASA, höll jag på att säga. Men han hackar the Patriot Act. Basically. Och all kamerafeed i USA får han till sig för att ta reda på vilka de här spindelbrudarna är så att han kan mörda dem.
Om de här tre då spindelbrudarna är då tonåringar vid den här tiden.
Ja.
Så kanske max 15-16 år. Så vår bad guy är planerad barnmördare.
Ja, så är det. Och Cassie, hon får också veta att nej, men det är någonting otalt. Det kommer komma en man och döda en massa tonåringar. Jag måste rädda dem på något sätt. Och hugelbugel, hon gör det. Hon plockar av de här tjejerna från det tåg. Det är tre tjejer. En av dem spelas av Sydney Sweeney, är väl den mest kända av dem, tror jag.
Hon är väl typ den enda ordentligt kända av dem.
Var inga jag kände igen.
Känd från Euphoria bland annat. Och från den här, vad heter den här filmen hon är aktiv i nu? Den här om nunnan som gör bäst, föder Antichrist.
Ja, precis. Ja, ja. Den är nunnefilmen.
Ja,
precis. Just det.
De andra är Isabella Merced, som är någon form av Nickelodeon-kändis.
Okej.
Och ja, Celeste O'Connor, som ja, hon har spelat i någon form av Amazon Original innan.
Okej. Ja.
Cassie kidnappar de här tre kidsen, kan man väl säga. Eller hon verkligen inte kidnappar dem.
Hon förstår inte varför folk tror att hon kidnappar dem, och det gör henne så arg att hon blir anklagad för att kidnappa tre tjejer.
En väldigt rolig grej som jag tyckte var väldigt kul är att hennes karaktär verkligen hatar barn.
Ja, det är väldigt tydligt att hon hatar barn.
Hon tycker det är väldigt, väldigt jobbigt av de här tre jobbiga tonåringarna.
Men de är inte jobbigare än någon annan tonåring. Så att det är väldigt
De är knappt jobbiga för att vara tonåringar.
Nej, alltså jag tycker de är oväntat trevliga mot henne.
De är jättetrevliga. De är olydiga.
Med tanke på att de blir kidnappade.
Ja.
Ja, nej, men, och de, men de är ju de är dumma i huvudet. Mer än vad en vanlig tonåring skulle vara. De har ju alltså precis blivit, så Cassandra hjälper dem från det här tåget. De är alla tre medvetna om att de precis var så här nära att bli riksmördade allihopa. Och hon kör ut dem i en skog och säger, nu stannar ni här, för här finns det i alla fall inga kameror. Jag har listat ut att han använder att
kameror för att spana,
för att spana på er. Så vi åker ut i skogen så vi kan hålla oss borta från civilisationen. Nu stannar ni här, så åker jag och typ reconnar lite och kommer tillbaka med lite mat. Och då säger de, nej men, jag har ju pengar och vi är hungriga, så vi drar till en diner och sätter oss och käkar mat. Och sen går vi och ställer oss och dansar uppe på ett bord med massa, där det är en massa tonårskillar.
Sånt som man gjorde 2003.
Som
på
man gör.
På ett diner.
Och ingen säger emot.
På ett diner. Och ingen har en åsikt om det här. Och sen så kommer ju mycket riktigt skurkspindelmannen dit och försöker döda dem igen, men Cassie lyckas rädda dem ytterligare en gång.
Varför är hans dräkt
spindelmannen dräkt?
Väldigt bra fråga, för då är frågan han måste ju ha då blivit filmad otaliga gånger här. Och jag antar att det här utspelas i samma universum som Spider-Man, vilket då innebär att betyder det här alltså att Peter Parker omedvetet tog inspiration från en ond spindelman. Och är det här varför J. Jonah Jameson hatar Spider-Man?
Nu tänker du väldigt mycket djupare på det här än de som gjorde filmen gjorde.
Mycket riktigt.
Exakt.
Vi behöver inte prata mer om storyn, för det är mer av en, åh, de här brudarna har problem, Ezekiel jagar dem och Cassie är dum.
Är det inte också någon referens vid något enstaka ställe där någon av de här tonårstjejerna, jag kommer inte ihåg vilken det är, jag tror det är Matty Franklin, hon, Celeste O'Connor, den okända, när hon börjar så här, my uncle Jonah could help us. Menar inte hon då?
J. Jonah Jameson.
Very possible.
Det är mycket möjligt.
Nej, förlåt. Ja.
Du får på det. En sak.
Nej, jag ville bara trycka in någonstans här att vi får ju se Spindelmannens föräldrar när mamma Parker är gravid med Peter. Hon spelas av Emma Roberts, känd från American Horror Story.
Ja, just det.
Vad kul.
Just det. Mm.
Det, nu vill jag har fått det sagt. Varsågod, Emil.
Ja. sak som jag tyckte var lite rolig med filmen var att de där tre tonåringskaraktärerna, de var ganska jobbiga, tyckte jag.
Mm.
Och då, det är för eftersom man då får se i framtiden flera gånger, man får se dem dö väldigt många gånger.
Ja. Det går dåligt för dem. Fan, nej, jag vill inte spoila det, men väldigt mycket plotlines och skit i den här filmen leder ingenstans.
Oh, nej.
Väldigt mycket som sätts upp eller bara målas upp som nu är vi på väg hitåt. De styr undan från det och nämner aldrig igen, och det är väldigt lite som blir viktigt.
Bara en sån liten grej som att ser man trailers för det här så tror man ju att det ska det ska finnas några Spider-Girls här. Nej.
De är bara med i framtiden.
De är bara med i några flash-forwards i de här visionerna. Annars finns det inte en enda av tonårstjejerna som uppvisar några former av krafter eller har sina dräkter på sig eller någonting. Det får man ju tycka är jättesynd om. Det finns någon intervju med Sydney Sweeney där hon pratar om att det var en sån stor dröm för henne att få vara med och få liksom ha på sig en dräkt. Och så tänker man att hon måste sitta och säga det här därför att hon kan ju inte outa studion för att hon bara aldrig får egentligen ha den här dräkten på sig förutom typ kanske 40 sekunder screen time totalt i hela filmen, om ens det.
Yep. Ja. Manuset är det sämsta med den här filmen.
Mm.
Det var så många gånger då vi sa varför säger du det här, eller vad var poängen med det här, eller varför fanns den här scenen?
Mm.
Eller varför är du så otrevlig? Alltså det känns som att den här hela manuset har skrivits asynkront och sen satts ihop med tejp.
Bara en sån här sak som att den genomgående fordonet som används när de ska ta sig runt är en stulen taxi som Cassie har tagit bort registreringsskylten från. Men hon blir ju aldrig någonsin stoppad för det här. Det känns som att en gul taxi i New York utan registreringsskylt skulle bli igenkänd så där snabbt. Men hon kan bara brumma runt med den där.
Nej, det finns så mycket problem med filmen. Hon är också väldigt efterlyst hos polisen, men har inga problem med att flyga från typ New York till Peru.
Det är någonting som jag tyckte var jätteroligt. Så att hon gör en stor del av att jag måste skydda er, ni måste vara i säkerhet.
Nu tänker jag lämna er
med min kompis i en hel vecka.
Precis. Jag tänker lämna er med en kompis och gå och ayahuasca i skogen. Med Las Naranjas.
Las Naranjas. Som en anekdot från när vi kollade på det här. Så från att Cassis nämner Peru så säger Martin nej, men hon kan ju inte färdas direkt till Peru.
Det här var exakt och
sen så får vi se ett flygplan och Martin sitter fortfarande och säger nej, jag vill inte tro på det här. Vi får se, det klipper en gång till en buss. Martin säger, det är för fan inte bara så att hon redan är i Peru. Och sen får vi se Cassie i bussen. Och Martin skriker.
Ja, den illegala efterlysta resan New York till Peru gick på riktigt inom 35 sekunder.
Yep.
Fan vad dålig den här filmen var. Alltså. Den är 2 timmar lång. Den har ingen anledning att vara så lång och så dålig.
Klimaxen är typ en antiklimax. Helt plötsligt så kan Cassie dela upp sig själv i flera typ time remnants, I guess. Och det här kommer från ingenstans och försvinner lika snabbt igen. Och sen är hon helt plötsligt blind.
Hon får fyrverkerier. Nu spoilar vi hela slutet här.
Ja.
Hon får fyrverkerier i ögonen och blir blind och blir lite mer som hon är i serietidningarna.
Ja.
Jag vill också påpeka det. Madame Webb är en serietidningskaraktär som inte har en enda dedikerad serietidning i sitt namn.
Hon dyker bara upp i andras. Alltså.
Vad säger du?
Hon dyker bara upp i andras.
Hon dyker bara upp.
Och det här var någonting som hon kände, men vet du vad? Det här ska vi göra film på.
Se inte den här filmen. Alltså här gör inte det. Det besvara er.
Då har alltså Sony har rekryterat en kvinna som heter S.J. Clarkson som tidigare har regisserat väldigt mycket avsnitt i olika serier. Hon har regisserat avsnitt i ganska intressanta serier. Hon har regisserat avsnitt i Doctors och i Heroes och i Dexter och Ugly Betty och House. Alltså du vet så här. Orange is the New Black, Jessica Jones. Hon har regisserat grejer som, jag vet inte om något av det här varit briljant, men hon verkar i alla fall ha gjort bra grejer. Och så har de då plockat in henne för att göra sin första film i det här.
Jag är ledsen, men det gick åt pipan.
Ja, det är verkligen sorg.
Jag är förvånad över att den här filmen ens kom ut, alltså, för den borde inte ha gjort det.
Men kom inte den här ut PGA pengar investerade? Den här kom ut för att någon tittade på det och bara, det här ska vi visa för folk.
Men det kändes lite som att typ. Det fanns så mycket väldigt uppenbara grejer att ändra som inte kan ha, det kan inte ha tagit så mycket. Så lite jag vet om filmproduktion, så känns det som att, ja men, bara typ strunta i den där biten kanske.
Hon hade literally inte behövt åka till Peru.
Nej men alltså,
gud nej.
Nej men alltså, literally typ strunta i vissa grejer, därför att ni kommer inte tjäna mer pengar på den här filmen för att den är längre. Gör den i alla fall liksom kortare, så folk inte behöver liksom lida genom de absolut sämsta delarna av den här filmen. Jag kan möjligtvis rekommendera att se den här filmen om man är ett gäng kompisar och kanske också kör ett drinking game till den.
Som drinking game skulle det funka jättebra, tror jag.
Mm.
Det var ju det vid någon punkt introducerade det konceptet, att så här, varje gång man skrattar av outrage, ta en shot. Det hade varit alkoholförgiftning.
Mm.
En, nu är vi tillbaka på roliga saker som jag tyckte om. Men det var att en stor del av filmen är ju hennes backstory, eller hennes morsas backstory, om hur hon fick sina powers.
Mm.
Och spoiler, hennes morsa dog i den här skogen i Peru. Så det är därför hon åker dit för att undersöka vad hennes morsa upptäckte. Och det är någonting, hon har ingenting att gå på. Hon har ett foto från det här stället.
Och hon
literally fucking Google, vad är det, Google geoguessar sig till.
Hon hittar den här random floden.
Precis, ja. Det är verkligen så här.
Så på 30 år, för hon är 30 år gammal. På 30 år ser platsen identisk ut.
Ja, men trädet har inte växt liksom. Det har bara varit helt stilla där.
Jag fick väldigt mycket känslan av Rise of Skywalker, när Rey står vid dödsstjärnan med passade in dolken exakt på vart det är. Bara så ja. Här står hon i skogen i Peru, tar fram fotot och yes, this is the place.
Och följer upp det här med att hon direkt blir approachad av en snubbe som ska vara inhemsk till den peruviska Amazonajungeln. Och pratar med den mest indiskripta alltså, dialekten någonsin. Han har ingen dialekt. Den är liksom typ all over the place.
Man bara, du är spindelfolk som bor i djungeln.
Ja, och han,
han pratar verkligen om godtycklig amerikansk dialekt.
Ja, han pratar dialekt.
Ja, men knappt, inte ens amerikanskt. Alltså det är Google Translate text to speech röst.
Med dialekt.
Med dialekt. Och det är så men tamt.
Inte, den är inte exotisk, ska
man kan nästan se hur han bara läser från sin teleprompter off to the side.
Min stora glädje med hela den här preluden och hennes mamma och det där, det är ju att hon spelas av Carrie Bechet, som spelar Lucy i sista säsongen av Scrubs. Mm. Den sämsta säsongen av Scrubs.
Vi pratar inte om den sista säsongen av Scrubs.
Nej. Vilken sista säsong?
Exakt.
Det finns 8 säsonger av Scrubs.
Så den här Lucy, det var bara någonting du kom på i minnet bara?
Nej, jag rökte ayahuasca i Peru.
Just det. tog din resa också 30 sekunder då?
35.
Mm. Vi behöver ta och lämna den här filmen, för ni hör ju, vi sitter bara och kastar skit på den. Ni har förstått nu att det här är jättedåligt, ser inte.
Jag har en sak då.
Okej, en sista.
Ja, och det är varför jag tycker att den här är bättre än Morbius.
Ja, det är ändå intressant.
Ja,
because it's web and time.
De säger ganska många gånger it's web and time. Så
jag skulle kunna godkänna anledningen Sidney Sweeney.
Det är inte min anledning faktiskt. Min anledning är så helt enkelt att effekterna är bättre än den här.
Mm, okay.
Och för Morbius är skitful.
Ja, den är väldigt ful.
Det gör den här ser bättre ut.
Vad sa du?
Den ser bättre ut.
Ja. Och ja. Så tyckte jag en cool grej actually var att se Spider-Man som en skräck, liksom som en skräckfilmsmonster. För bad guyen, när han dyker upp som Spider-Man, så är han filmad typ som en skräckfilmsmonster. Han hoppar in och ut, han stalkar runt. Så de 25 sekunder där han är runt vad är det, skräckfilmsmonster. Det var bra 25 sekunder.
Det stämmer ju faktiskt. I ett scenario där Sam Raimi hade brytt sig om Spider-Man 3, hade vi kanske kunnat sätta det här i en tidigare film. Men det har vi aldrig.
Precis.
För att Spider-Man 3 är en meme.
Men vi fick Bully McGuire, så värt det.
Ja, exakt.
Det är nu dags för oss att sätta gäddor på Madame Web. Panos, du får börja.
Två.
Två gäddor från Panos. Ludvig.
Ett.
Ett. Oj, oj, oj. Emil.
Jag ger den faktiskt tre endast för jag tycker det är så kul hur mycket hon hatar de här tre barnen som måste försöka rädda.
Jag jämför den här med, vad har jag gett en etta? Jo, jag har gett Se upp för Jönssonligan en etta. Den här är ju mer underhållande än Se upp för Jönssonligan. Men är den uppe på en tvåa? Nej, en och en halv gädda får.
En stor spridning i betygen här.
Ja.
Ska säga Se Morbius istället.
Nej.
Om valet står mellan de två.
Nej, gud nej. Alltså, se inte Morbius heller. Det behöver man inte.
Om valet står mellan de två.
Varför skulle valet någonsin stå mellan de två? Valet står...
Jag tänker tvinga dig på honom.
Valet står mellan Madame Webb, Morbius och att peta ut mina ögon.
Jag har ju tänkt på det här med superhjälterullar. Och då är det ju att min botten tre, det är ju... På tredje sämsta är Birds of Prey. Näst sämst är Morbius och sämst är Madame Webb.
Jo, det är nog.
Det är så illa är det alltså. Jag såg, för övrigt, nu bara sticka in det. Jag såg Aquaman 2.
Ja, nej,
det var en fullständigt medioker film alltså. Den gjorde inget fel, men det gjorde inte så mycket rätt. Nej. Du hade så rätt i din recension.
Ja. Så en final said på den här. Den utspelade sig 2003 och den känns som en superhjältefilm från 2003.
Mm.
Väldigt aimless, väldigt konstigt.
Jättedåligt manus.
Det var också en grej vi påpekade ganska tidigt i filmen. Att så här, hade den inte varit släppt 15 år in the superhero craze, då kanske den hade gått att titta på.
Ja, men precis. Nu för det finns en... Folk vet hur man gör en superhjältefilm. De här som gjorde den här har aldrig tittat på en superhjältefilm.
Rotade fram, men det var Spider-Man va? Men jag ser Spider-Man 1.
Jo, men precis. Det här kändes som en film som gjordes efter Spider-Man 1 och 2 för att capitalize på hypen.
Ja,
som många andra superhjältefilmer gjordes vid den tiden.
Hörrni, vi tar och traskar vidare i agendan nu. Madame Web finns inte att se på bio riktigt ännu. Eller den finns, förlåt, den är borta från bio.
God bless.
Den finns inte på streamingtjänster än, men den kommer väl hamna på...
Också God bless.
Vart är det Sony-grejer hamnar?
Netflix, va?
HBO, kanske?
Jag tror inte det är HBO.
Netflix brukar väl säkra Sony-grejerna. Ja. De har haft Amazing i alla fall.
Ja.
Så.
Ja, ja, ja. Det om det. Nu tycker jag att vi traskar vidare till någonting som tyvärr också inte är särskilt bra. Och det är Saints Row 5. Har någon av er spelat något av de fyra första Saints Row-spelen?
Nej. Jag har spelat tvåan, lite av trean och mycket av fyran.
Du har aldrig rört eller det?
Nej, jag har sett folk spela. Det är liksom så här GTA fast lite mer whack.
Panos?
Nej.
Nej. Jag vet att i ett avsnitt av Din dyrbara tid så recenserade jag Saints Row 4.
Ja, det kommer jag ihåg. Det kommer jag faktiskt ihåg. Ja.
Det tycker jag är ett skitkul spel.
Det är väldigt roligt.
Det är ett väldigt, väldigt kul spel. Alltså. Du har ju rätt. Första Saints Row är ganska mycket av en GTA-klon, straight up. Tvåan tar babysteg ifrån det, men från 3 och 4, där är det verkligen, det är GTA, men med inga regler, det är bara wacky shenanigans.
Det är GTA med mods, känns det som.
Ja, det är jätteroligt. Saints Row från 2022 är ett spel som jag spelade bara för att jag fick det gratis på Epic Games på typ jul. Det är en reboot. Det är fortfarande gjort av samma studio, men absolut inte samma människor. Den här studion finns inte kvar längre.
Mm.
Det gick så dåligt för Saints Row 5 att de stängde ner, basically.
They did it.
Mm.
Var det Santa Monica som utvecklade från början?
Nej, det är Volition.
Volition?
Mm. Du spelar som en... Nu måste jag läsa på detaljerna här. Men du spelar som en legosoldat. Alltså du är verkligen bara en snubbe eller en snubba som...
Vad sa du?
En snubbe eller en snubba.
För det finns ju det är så det heter,
character
okej?
Character creation.
Ja, jo.
Dude or dudette.
Exakt. Du spelar som en snubbe eller snubba som bor i en liten ökenstad i typ, vad kan det vara, Arizona, New Mexico. I ett kollektiv med några kompisar. Du har lite dåligt med pengar och du är lite småkriminell, så att du bestämmer dig för att, nej, men jag joinar den lokala liksom säkerhetsstyrkan, för att det är någon så här av en militiagrupp som är private security liksom. Så du blir utbildad soldat. Du jobbar för dem en dag innan du bara, nej, det här sög ganska tvärfett. Men nu är jag tränad soldat. Så det ger en förklaring till varför man har tillgång till och kan hantera massa vapen och bilar och flyga flygplan och grejer. Och sen så är du och dina kompisar, ni är lite småkriminella, ni bestämmer er för att nej, men nu ska vi starta en ordentlig liga. Vi ska starta Third Street Saints, som man gör i varje spel. Du gör lite halvwacky uppdrag där du försöker att både bygga ditt imperium och sabba för andra rivaliserande gäng i den här stan. Du hjälper och skälper ibland militären. Och det är det. Det är ett third person, lite sandboxigt spel. Det här är jättetråkigt. Det finns ingen charm. Det är väldigt långsamt. Kontrollerna är dåliga. Spelet är ganska fult. Manuset är hiskeligt dåligt.
Har manuset traditionellt varit bra i sin
Det har varit väldigt kul. Det har varit väldigt, väldigt kul. Bra skämt och over the top humor. Okay.
Kan säga så att fjärde spelet börjar med att efter att ha varit kriminell så blir man president.
Rimligt.
Sen kommer aliens, spränger jorden och kastar in dig i Matrix.
Just det.
Det första man gör...
Det är ju det spel 4 var
jag. Det är underbart. Det första du gör är att du väljer, ska jag bota cancer eller hunger? Din bästa kompis och hantlanger är Keith David, som spelas av Keith David. Som bara är så här, men jag gillar dig. Fan, vi blir kompisar. Ja, men det här är ingenting. Alltså, ingenting har någon personlighet i det här spelet. Vapnena handlar inte ens bra. Alltså, det finns ingenting som är så här. Ingenting som är ens okej med det här spelet. Det är bara en dålig GTA-klon som känns som att den kanske kunde kommit ut 2010 eller någonting.
Mm.
Den gör inte så mycket radikalt fel. Det är bara fruktansvärt tråkigt. Så att, och det här spelet fick ju riktigt dålig feedback. Alltså folk spelade det här och sa, det här har ingenting. Det är en blöt trasa är roligare att titta på än att spela Saints Row 5.
Mm.
Det har ingen charm alls. Och vi har ju fått massa GTA-kloner eller spel som har tagit den här sandboxen i en modern stad med vapen och bilar och grejer och gjort sin egen grej på det. Vi har fått spel som, ja, ska vi säga Watch Dogs till exempel, eller Just Cause kan man till och med dra lite paralleller till. Det här är bara ingenting. Och det gör mig riktigt ledsen. Som tur är betalade jag inte en krona för det här, men att det var spiken i kistan för Volition, men trist. Så har ni det här spelet på Epic Games för att ni är duktiga och går in varje torsdag på Epic Games klockan 17.00 och claimar spelet, då tycker jag att ni ändå ska lämna det ospelat. Tyvärr. Saints Row 5 får av mig 3 väldigt trötta och torra gäddor.
Oj, vad det har blivit innan det här avsnittet. Mm.
God damn, vi har verkligen börjat på botten.
Ja, I steer clear alltså. Så är det. Finns väl på de flesta moderna konsoler. Finns säkert på PS5 och på Xbox Series X och på PC och sånt där. Ja, det var det. Det, jag vill inte prata mer om Saints Row 5. Jag vill prata om Thor istället.
Okej.
Ja, så hörni, ni som har läst hela Thor.
Hela moderna Thor.
Hela moderna Thor, förlåt. Hela moderna Thor, hur har det varit?
Snabb fråga, var är brytpunkten för moderna Thor?
Bara, så moderna Thor börjar, som alla andra moderna Marvel-serier, efter Avengers Disassembled som kom 2001 eller 2002.
Och det här var, något stort multiversal event?
Nej, det var...
Alla New 52, eller?
Nej, det här var mer det att Avengers fell apart.
Och okay.
Då liksom det började med att teamet typ splittrades, den serien. Och sen började jättemånga serier började om liksom, med en ny start. Liksom.
Mm. Men inte nya origin stories?
Nej, alltså utan bara fortsätter att... där det var. Det bara det att nu är de inte längre ett team.
Okay.
Och det här börjar med att Avengers Disassembled är Ragnarök. Liksom. Hela Thors värld går under och han dör.
Mm-hmm.
Och det här var en stor grej för han var borta i, jag tror nästan 4 år of real time. Oh. Sånt, innan hans serie igen startade upp. Och hans serie, då hade det hänt jättemycket i Marvel. Det här har varit hela Civil War och
allt sånt Planet Hulk hade hänt. Så han kom ju tillbaka efter att alla de här stora grejerna har hänt.
Mm.
Och där börjar hans moderna story.
Mm. Mm. Och det ska väl också sägas att så här, efter att den moderna storyn börjar så finns det ju inga spår kvar av gamla vintage Thor som har ett secret ally. Alltså,
nej.
Det här med att ha liksom en secret identity och försöka passa in. För att gamla Thor är ju Dr. Donald Blake.
Mm, just det. Mm.
Han slår ju hammaren i golvet och blir doktorn.
Mm.
Efter att Thor är tillbaka, då finns typ det aldrig igen.
Han, nu är det bara Thor Odinson som är Thor Odinson.
Ja, precis.
Mm. Ja.
Han dyker upp som en annan karaktär, men inte som hans.
Exakt.
Okay. Som han gör det ibland dock. Ha? Ibland som bara känner han för sig att förvandla sig till Dr. Blake.
Ja.
Och det gör han.
Men det är liksom inte, det är inte en grej.
Nej.
Nej.
Det är bara en grej han kan göra.
Oh.
Mm.
Men en stor del av det här är att eftersom det är en nystart för Thor och hela Asgard är söndersprängt, så det är verkligen status quo för honom är ju borta.
Mm.
Så liksom Asgard är återskapad på jorden och det gör jättemycket wacky hijinks och problem.
Ja, Asgard ligger ju i Oklahoma.
I Broxon, Oklahoma.
Åh nej, vilken jävla jorden. Nedgradering alltså.
Han köpte ett hektar av en bonde och framkallade Asgard ur jorden. Fan, han kan göra det. Mm. Han kan göra det för att hans mamma är Gaia och han har earthbending.
Bonden står en bit bort och kollar på det där.
Det är verkligen så som händer. Bonden kommer ut och bara, hallå, det här är min mark. Han bara, oh sorry, går ner i Asgards skattkammare och hämtar upp 3 ton guld och kastar det på hans pickup truck.
Right.
Och bara, tack för köpet.
Ja, men det är bra grejer alltså.
Mm.
Det är bra grejer, Broxton, Oklahoma. Nej men, och sen börjar väl, egentligen är det, alltså från 2005 och framåt, det är ju fan, det är rampant.
Ja.
Det blir liksom större ett kosmiskt hot efter ett annat. Vad tycker du var höjdpunkten?
Alltså jag tycker väldigt mycket om hela den här serien med Dark Avengers. Så jag tycker att eventet Siege, när den onda gruppen Avengers attackerar Asgard, det tycker jag är ett jättebra event.
Ja.
Men som sagt, det är ju jättemånga event under den här tiden.
Jag vet, det är verkligen
20 år.
Ja.
Ja, men det är inte bara till 20 år, utan själva Thor-kontinuiteten är så tät med bara nytt. Alltså, det hittas på nya grejer hela tiden.
Eftersom verkligen har gjort en clean slate så är det bara, ja, liksom writers go wild med att bygga en ny värld, verkligen.
Mm. Jag antar ju då att om man, i och med att det är nytt kosmiskt hot efter nytt kosmiskt hot, det blir ganska mycket power creep. Är det i den här tidsåldern som man får, alltså Old King Thor och så vidare? Eller är det någonting separat?
Alltså det är ju en potentiell framtid.
Mm.
Men det är ju också kopplat till, alltså nutida Thor åker dit, träffar honom.
Okay.
Och lite så.
Mm.
Det där är ju också, det är ju i stort, i den här perioden 2005 till 2022 eller whatever de är caught up med i Marvel Unlimited,
mm.
så är det ju, det är ju typ en författare som är ansvarig för Thor i typ 8 år.
Ja.
Mm.
På riktigt.
Mm.
Och man märker hur han bara släpper på bromsarna. För att det är ju, vad heter det, ett av de stora eventen är ju såklart Gore the God Butcher.
Mm.
Det är nog också en av de bästa runs. Liksom.
Ja, den är ju jävligt kvalitativ. Mm. Eller så här, jag tycker den är jättebra på grund av Thors introspektion under det. Men jag tycker att Gore som hot blir tråkig väldigt snabbt.
Snabbare än Thor Love and Thunder, eller? Långsammare.
Va?
Thor Love and Thunder.
Vi får ju se Gore i Thor Love and Thunder.
Jag vet, men Thor, alltså hela Love and Thunder är bara urvattnat. Går ju liksom inte att jämföra. Mm. Medan Gore, alltså Gore the God Butcher är bara, han är så här karikatyrmässigt ond och cynisk och bitter.
Så han är inte en, för han hade ju typ så potential att vara en intressant karaktär i filmen, men är han bara aldrig det i boken då?
Nej, han är väl en intressant karaktär.
Mm.
Jag tycker bara att det som händer inom Thor är mycket mer spännande i den.
Mm.
Än det som händer utanför Thor.
Okay.
Han får spö en massa.
Han får jättemycket spö i den serien.
Och sen så plockar han dit Young Thor.
Ja, det här, det precis. Här kommer Old King Thor och Young Thor från året 1000. Vikingator kommer dit.
Vikingator kommer dit.
Och alla tre får spö hela tiden.
Och Kung Thor kommer dit. Och så får de alla tre spö. Och så till slut så vinner de såklart. Kinda. På ett ungefär. Mm. För att Gore är ett sånt hot som bara fortsätter återkomma vad du än gör med honom. Och efter att de har gjort det här, efter att han har gjort The Three Thors, då märker man att bara, det här verkade poppis. Sen bara fortsätter det att hända om igen.
Är det där som Frog Thor kommer?
Oh.
Frog Thor har varit en grej jättelänge faktiskt.
Frog
det är från 80-talet tror jag.
Frog Thor har varit en meme-karaktär länge.
Och han dyker upp ibland och är jättebadass.
han är faktiskt en väldigt bra Thor. Mm. Medan jag tycker typ så här,
han är en Thor som nästan aldrig får stryk.
Rimligt. Thor känns som en såhär Squirrel Girl typ av karaktär. Att bara såhär, det här är en karaktär som bara alltid ska vara superstark och vinna, för det är mycket roligare.
Inte direkt, han är bara badass.
Han är bara toppen. Medans, vad heter det? Det jag också tycker är jätteroligt, det är hur, förutom Old King Thor som är wizened and old, så är all Thor efter 2005 är en Thor som är lite självironisk.
Ja.
Alltså han är en himbo och alla vet om det. Och det är bara accepterat. Och det skrivs på, alltså han har väldigt mycket djupa tankar och känslor. Mm. Och han växer jättemycket som person. Men i grund och botten så, alltså det finns så här flera moment under typ War of the Realms när han börjar prata som en normal person och rättar sig själv och byter till ett typ no, I meant thy. För att det är liksom bara så här, det var allmänt erkänt att så här, Thor är, du vet, the medieval himbo.
men okej, okay, så är det här, skulle man kunna säga lite då att, för det finns ju en väldigt tydlig cut-off i MCU mellan Thor 1 och Thor 2 och all Thor därefter, i hur Thor är som person. Följer det lite cut-offen mellan gammal serietidning Thor och den här moderna Thor?
Alltså han är ju annorlunda, men det är ju inte så att han blir MCU quip.
Men den här självironin så att
nej, utan självironin är att Thor för alltid är som i Thor 1.
Aha, okay.
Men alla, alltså det är nästan som att så här, författarna är med på skämtet. Det är liksom inte bara att vi måste skriva honom så här så råkar det bli kul, utan så här, vi vet att det här är kul. Det är också en enorm uppskattning. För att det är ett så mycket mer smooth sätt att vara självironisk på än typ Deadpools författande. Mm. Som väldigt ofta är in everyone's face.
Det är också under den här tiden som vi får Unworthy Thor.
Ja.
När han inte kan använda sin hammare längre. Som jag tyckte väldigt mycket om, men som fick väldigt mycket kritik.
Varför då? Varför fick den kritik?
Ja, för att Thor får extra mycket stryk under den här tiden. Allt går jättedåligt för honom.
Mm.
Och folk tyckte att det här var väldigt mycket, alltså det var lite för mycket. Det var mycket dra deras favoritkaraktär genom skiten.
Ja, jag förstår.
Och sen kombinerar samtidigt med att strax efter så får vi Female Thor.
Mm.
Mighty Thor.
Mighty Thor, precis.
Bästa Mighty Thor. Jag tycker också att det är en bra ark.
Ja, jag tyckte om de här.
Jag tycker att det är jätteintressant hur, alltså, för att i Mighty Thor så är de, Jane Foster och Odinson är ju liksom i princip parallella hela tiden. Och det ger en jättemycket utrymme att känna att så här, och det är också jätteroligt. Man bara så här, det är en stor skillnad i hur ni liksom axlar den här manteln. Men så fort man plockar upp hammaren, då är man medieval himbo once again.
så även Mighty Thor blir en medieval himbo då?
Hon börjar direkt prata i Shakespearean så fort hon tar
plockar upp. Och så det första är så här, första tankebubblan, why am I speaking like this? Och så också så här typ Sif som är så här, jag vet inte om det är hammaren som gör alla Thors korkade. Man bara, japp, det är det. Vi har sett det. Det är amazing.
Har Jane Foster och Odinson en relation i comics?
Inte längre.
Det var en grej alltså. Mm.
Ja, men sen försvann han också.
Men det är också det. Men de är ju väldigt nära varandra hela tiden. Det är de.
Okay.
De är ju liksom så här, de är ett gammalt par som hade en bra breakup typ.
Mm.
Nej, men det är så mycket som är så underhållande med att läsa Thor. så underhållande med The Last of Us. Jag tror ändå faktiskt, jag tror att det jag uppskattade mest av hela, av allt jag har läst hittills, det är Battle of the Black Winter. Och det är för att det är liksom, det är King Thor, han är så jävla cool. Han försöker ta på sig ansvaret. Han är också till viss del sig själv. Det är en ny Thor, det är också efter författarskifte. Så att det är liksom verkligen en fräsch vinkel. Mm. Till skillnad från The Long Run som var War of the Realms och allt det där. Jag läste, vet du att jag läste hela tie-in-eventet?
Jag läste
allt.
Same here, it was a lot.
War of the Realms är typ så här 58 serietidningar från olika superhjältar som liksom knyter in. Och det spelar ingen roll hur mycket man försöker följa deras rekommendation om läsordning. Det kommer ändå ut jumbled.
Ja, oh, nice. Som sagt, jag hittade, Flashpoint Paradox.
Ja. Jag hittade en väldigt tydlig ordning och jag följde den slaviskt.
Men det var väl fanmade, var den inte det?
Jo, ordningen ju. Ja. Men den funkade väldigt bra. Det gjorde den.
Ja. Jag gick ju då på, du vet. Ja, den jag rekommenderar i slutet av Thor-comicsen. Så har de en sån här, här är vad som kommer den här månaden. Och så supposedly någon form av ordning.
Den funkar aldrig. Det gör de aldrig för deras event.
Jag gick inga bra.
Jag har en sida som jag använder för alla deras event.
Ja. Men. Gick ingen bra.
Det är intressant att säga att du tycker om Black Winter som är mycket, för det. Jag tycker det är en av de sämsta.
Tycker du verkligen det?
Ja.
Men jag tycker bara det det är en annan Thor.
Det är det. Och det är väldigt, det är så hans introspection där med han. När Thor är ensam och är kung, då är den jättebra. Ja. Men hela bad guyen med det eventet är jättedåligt, tycker jag.
Ja, men det är det. Det är det. Det kan jag hålla med om. Det är ju, alltså, det är verkligen det här, det är power creep. Alltså den är definitionen av en power creep story.
Precis, det är bara han som blir mer och mer mäktig i hela serien. Och det var lite over the top, tyckte jag där. Även inräknat alla annan super power creep han haft under den här serien.
Ja. Ja. Nej men, jag tror ändå Mighty Thor. Mighty Thor är min bästa.
Två saker som jag uppskattade oerhört mycket under den här jättelånga moderna Thor är att en sak är Loki.
Ja.
Han har en oerhört lång karaktärsutveckling från 2005 fram till idag. Mm. Och den tycker jag väldigt mycket om. Mm. Och den andra är att ett problem med comics är väldigt ofta det status quo. Att saker går tillbaka till hur det är. Och Thor gör inte det under den här tiden. Det är basically en kontinuerlig story som ändras hela tiden. Hans status quo ändras efter varje liksom comic run. Det är alltid nytt, det är alltid annorlunda. Och det är alltid kontinuiteten. Continuity är on point. Att de drar in saker som hände 10 år sedan, att nu kommer här tillbaka också. Så de minns allting och de bygger på allting. Och det återställs aldrig som det gör. Typ, om man läser, jag försöker läsa Iron Man ett par gånger. Det går alltid tillbaka till samma status quo. Det gör inte det här.
Men det är ju också för att det, ja, med Iron Man blir det också, alltså med Thor finns det också, det finns liksom en naturlig förklaring till varför Thor försvinner inte som karaktär. Alltså du vet, medans med Iron Man, alltså med Tony Stark har de har fått ta till sådana jävla knep för att hålla igång honom. Nej men ni vet, han dör.
Men så är det lugnt.
Men så har någon han sparat sitt medvetande någonstans.
Mm. Det är också det. Under den här tiden också, så jag tror han förlorar och återfår sitt företag 3 eller 4 gånger.
Mm. Oj.
Alltså det är på den nivån. Eller så här.
Men det är en sån där standard storyline för alla de där.
Allt.
För alla de där liksom rich philanthropists. Batman gör det flera gånger. Och
Det enda jag tycker de tappar bollen på med Thor är armen. Fy fan vad de tappar bollen med armen.
Med hans, att han tappar sin arm och får sin robotarm istället.
Men och sen växer den bara tillbaka över liksom från en comic till en annan.
Jo, precis.
Aldrig nuddas det igen.
Precis, för när han bytte, som sa, när han blev Black Winter och han blev kung och allt. Yeah. Visst får han bara tillbaka sin arm där?
Ja, den är bara där. Ja. Den är bara där.
Men är inte det bara typ så här Odin Force?
Ja, men de nämner
inte. Men liksom, just eftersom det är, men säger, de håller sig jävla bra kontinuitet. Ge oss en förklaring, va?
Ja, för liksom de senaste 6-7 åren, sen början av Unworthy Force, så han får sin arm avhuggen och så får han en robotarm istället. Eller en
metallarm. The Destroyer Arm.
Precis. Ja. Och sen får han
arm i fullt guld. Och det här är konstant att det här är en grej. Ja. Och det är jättekult. Och ja. Sen bara ditt kör om det.
Ja. Mm. Sen är han en salamander. Den bara växer ut. Slorp. Mm. Nej, men så det är det enda. Och jag håller med också. Jag håller med om Loki. Loki går verkligen. Alltså i början är det ändå liksom the remnants av en gammal Loki som är, ja men du vet, kidnappar Jane Foster för att jävlas. Hugger Thor i ryggen med knivar, väldigt mycket så.
Men det här är ju också en stor plot point att Loki, hans big scheme i Siege är att han dör specifikt för att han inte ska behöva vara ond längre. Han vet att hans destiny är att vara ond. Och han går till så oerhört liksom many steps att undfly det här.
Mm. Och det leder ju fram till en Thor i de senare, en Loki i de senare comicboxen som är väldigt mycket mer så MCU Loki.
Ja, alltså han är nästan en hjälte ibland liksom. Alltså väldigt mycket anti-hero.
Och mycket mer en nyanserad karaktär framförallt. Nej, Thor har faktiskt varit jag förväntade mig inte det här helt och hållet, men Thor har varit en förvånansvärt bra run på 2000-talet. Kontinuerligt, alltså nästan alltid. Men jag vill ändå tillägna mitt hjärta till Mighty Thor. För att Unworthy Thor och liksom Odinson Arkan och parallell med Jane Foster och det är så jävla bra.
Mm.
Det är så sjukt jävla bra.
Ja, jag vet inte, har du också läst den här Time Runs Out som då ledde upp till senaste Secret Wars? Det var Avengers och allting. Det är när de faktiskt gjorde en universe reset.
Nej, det har jag faktiskt inte.
Då dyker Thor upp där som Unworthy.
Ja.
Och han är stencool varenda gång han dyker upp.
Ja. Jag tyckte var lite underligt är ju såklart, vad heter det, Snut Thor.
Ja, under Secret Wars.
Okay. Ja, exakt. De har en liten copperun. Där det också dyker upp en häst. Du vet,
en häst?
Du menar en häst? Beta Ray Bill?
Beta Ray, jag menar Beta Ray Bill. Mycket roligare att introducera honom som en häst.
Han är en alien som har ett hästhuvud.
Ja.
Och blir, det här, alltså, det här är också från 80-talet.
Och har fått en hammare.
Ja, för han är wordy helt enkelt.
Han började också prata med Shakespearean.
Ja.
Nej, jag tycker Beta Ray Bill brukar skärpa sig.
Jo, men precis. Han är lite mindre Shakespearean. Men...
Så han är immun mot the power of the Shakespearean hammer. Alltså.
Ja.
Också fantastiskt, för att flera gånger så är det bara så här, Thor har precis slagits mot liksom antimaterians essens. Han är så här super powerful Thor force, det var Odin force heter efter att han har fått den och whatever. Yeah. Och så bara, vi måste sätta honom på hans plats. Ring in Beta Ray Bill, hästen med hammaren. Han kan antagligen ge honom smisk.
Han är också som Frog, han dyker inte upp så ofta. Men det gör ju också att varje gång han dyker upp så är han bara där och är superbadass.
Ja.
Ja, men alltså jag vill också ha en Thors.
För Thors.
De kallar honom för Force ibland tror jag.
Men gör det, okay. Ja.
Thors och Throg.
Ja.
Throg, ja.
Han kallar alldeles sig själv för Force, liksom Force. Men alla, ja, jag tror människor kallar honom det för han är en häst.
Ja, han ser ut som en häst. Det är det han är.
Ja. Men slå ett slag för Thor. Jag har inte så mycket mer att säga om det här. Jag tyckte det var jättetrevligt att läsa Thor.
Ja, det är jättebra.
Vill ni ge, det kanske är svårt med en hel så lång run av comic books. Vill ni ge det gäddor?
Men så här, jag kommer att ge The Mighty Thor en 10 av 10.
Är det alltså en viss run av den här moderna Thor då?
Ja, men, The Mighty Thor är liksom när Jane Foster har hammaren.
Okej.
Okay. Och Odinson är ovärd.
Mm.
Och de jobbar parallellt.
Okej. Okay.
Och det sträcker sig egentligen ändå in i The War of the Realms och sådär. Det är en ganska lång run.
Mm.
Men bra är den.
Mm.
Ja, jag skulle nog ge den. Jag ger 10 av 10. Det är alltså definitivt God Butcher Arken och hela det. Hela den.
Mm.
Men också innan Siege 2010 4, som var innan han, nuvarande författaren. Den och Journey into Mystery, vilket då man då mera följer Loki.
Just det.
De två tycker jag är jättebra runs. Mestadels Journey into Mystery, för då är det Kid Loki. Då han återföds och är en 10-åring typ.
Mm.
Och han springer runt och bara har super liksom convoluted och komplicerade och jätteroliga planer.
Som han är onda.
Nej, nu är han god.
Och nu, han är god, okay.
Och nu ska han bevisa att han är god genom att hjälpa folk.
Ja.
Mm.
Och det gör han som vanligt med super convoluted planer. Och det är jättekul att läsa.
Härligt alltså. Thor finns i din lokala Läs Marvel Comics-app.
Ja.
Comicsology eller någonting.
Du menar, nej, de släpper inte ut skiten på Comicsology längre.
Men läser du då?
Det är Marvel Unlimited. Punkt.
Marvel Unlimited, ja. Okej.
Okay. Ja. Eller Jar Har.
Eller så köper du det. Ja, eller så köper du en
Read
tidning.
Comics Online.
Jag vet inte om man kan köpa alla de här längre. Det är mycket grejer som Marvel nu släpper på Marvel Unlimited. Punkt.
Hmm. Kanske finns det sci-fi-bokhandeln.
Ja.
Mm. Vi ska lämna Thor där och prata lite Netflix-film. Ja. Damsel. Den är ganska aktuell just nu, va?
Den är ganska ny.
Ja.
Det är då Millie Bobby Brown från Stranger Things. Och den här... Jag ska börja med att säga att jag tycker den är en ganska bra film.
Okej.
Okay. Mm-hmm.
Den handlar kort och gott om att hon är en prinsessa. Hon blir bortgift till en prins. Men... prinsen, han och hans familj är onda, som offrar henne till en drake.
Nej!
Nej!
Och så ska hon försöka överleva det här.
What a bummer.
Okej, planen är att offra henne till en drake och hon ska försöka undvika det. Eller blir hon offrad till en drake?
Hon blir offrad, hon blir nedkastad i drakens håla.
Åh fan.
Det är nog bra om du stannar där. Alltså.
Mm.
Det är hookmässigt liksom.
Precis.
Okej.
Okay. Så det är hon som ska överleva det här.
Ja, mm. Jag fattar. Är det en lång film?
Ja, den är väl standardlängd. 1,40 kanske. Någonstans där. 1,50. Jag vet inte exakt. Men...
110 minuter. Det är nästan 2 timmar.
Ja.
Mm.
Den går att plöja igenom.
Är det några andra skådespelare förutom Millie Bobby Brown som känner igen?
Ja, Robin Wright. Aha. Från House of Cards. Ja,
och fan.
Wonder Woman är med där.
Gal Gadot.
Ja, hon spelar drottningen.
Mm.
Och... ja, den har bra action. Cool drake.
Cool drake är alltid bra.
Bra action plus cool drake.
Jag ska fan säga, jag är svag för cool drake.
Är det Benedict Cumberbatch?
Nej.
Är det Wimbledon tennis match?
Nej.
Är det Brinkle Bronkle Kanker Munkle?
Draken är en kvinna.
Okej.
Okay. Och den här filmen, dens marketing har inte varit så jättebra, tycker jag.
Nej, jag har sett den i ett flöde, men jag har inte hört någonting om den.
Jag visste inte att den fanns.
Samma här.
Nej, den har sagt att det här kommer snart till Netflix. Säkert ett år. Men det har inte varit någon direkt marketing på det. Och den marketing som har varit känns som att den har varit... Den känns som att den är en bait för antifeminister.
Jaha, varför
för
då?
För den här filmen, eller minst en marketing... pekar på att nu kommer det mycket girl power.
Mm-hmm.
Men filmen har förvånansvärt lite feministiska drag i sig.
Men okej, vänta. Så den är bait som i att den ska outrage-baita antifeminister?
Alltså, det eller? Känns som det. För trailern spelar väldigt mycket på att du tror att hon är en prinsessa, men hon är badass.
Mm. Ja,
hon är
okay,
girl
okay.
power.
Jag fattar.
Och ja, hon är badass i filmen. Men det är väldigt lite... sånt är väldigt lite feminism.
Ja. Just det är inte det filmen handlar om kanske. Nej. Helt och hållet.
Det är bara att marketingen har varit lite så.
Ja.
Snarare än vad filmen är så. Okay,
så ja. jag hade ju helt förväntat mig att nu kommer en girl power-rulle.
Men icke.
Jag var förvånad med hur lite feminist var den. Men du har också gjort att av det jag har hört av den så tror jag att de flesta inte har sett filmen. De flesta har sett trailern och fått samma inställning.
Men vad är det, om den inte handlar om det, vad är det som ger filmens styrka då? Vad är det den handlar om? Eller vad är det för vibe?
Det är mycket att hon går runt och är liksom smart då, när hon uttrycker raken. Okay. Alltså det är så att hon är en väldigt smart karaktär. Det är,
är det en revenge story?
Det här är faktiskt en twist.
Aha, okay.
Att det är en revenge story.
Okay, okay.
Men inte som man tror.
Ah, jag fattar.
Okej.
Det låter intriguing ändå.
På liksom, on its face value så är prinsessan har blivit offrad till en drake, prinsessan måste överleva.
Mm.
Men det är ingen så här saving knight eller sånt.
Nej. Hmm. Men jag antar att det heller inte är någon så här princess Daenerys situation där hon hämnas på hela Västerås?
Nej, inte direkt.
Nej, okej.
Okay. Men jag tänker inte spoila hur hon slutar.
Nej, men det ska du inte göra.
Sättet hon liksom fightas på och så, det är smart. Hon är lianvänder miljön och mycket sånt. Att hon lyckas för att hon är smart. Liksom. Och ja, det är svårt att prata om det här utan att spoila så mycket. Nej, men det är en bra film, helt enkelt.
Mm. Ja, jag är såld. Ja. Alltså det är 110 minuter på Netflix. Det kan man bränna av på en kväll. Liksom. Ja.
Om man nu fortfarande vill betala för Netflix då.
Ja, precis.
Eller har någon man känner som betalar för det.
Är det här, nej men det kan man inte längre.
Jo då.
Är det här en film man betalar för Netflix för?
Jag ska inte säga att du ska köpa Netflix för det här. Men den är...
To be fair, finns det någonting på Netflix som man köper Netflix för? Enskilt. Yeah. För jag skulle definitivt säga att HBO kan man säga. Vet du vad? Köp HBO för Band of Brothers, för Chernobyl, för alla de här grejerna som
Band of Brothers ligger, by the way, på Netflix.
Ja, just det. Numera har Netflix.
Jävla skit!
Nej, men alltså så här, HBO har ju ändå lite mer typ cred som streamingtjänst i att så här, vi har de här exklusiva, riktigt bra grejerna. Netflix är mer bara, hej, vi har väldigt mycket.
Ja, men Netflix har egna bra grejer också.
Bullet Train var väl en Netflix-produktion, tror jag?
Det vet jag inte om det var.
Eller?
Kanske. Den gick på bio.
Ja, men
det är inte en Netflix-produktion för 17. Det var den väl ändå inte.
Nej, men den hamnade på Netflix i alla fall. Men just så här, Netflix, de har ju inte samma liksom så här, samma cred för sina originalproduktioner som HBO har.
Nej, det kanske de inte har, men de har fortfarande starka serier, så jag har svårt att säga att den ena är bättre än den andra. Alltså, man kan ju lista så här, men här är ett axplock av HBOs bästa och här är ett axplock av Netflix bästa och komma fram till ungefär lika mycket, tror jag. Jag tror ändå det. Sen är det ju en smaksak av vad folk, den generella massan, har konsumerat. Men när det kommer till kvalitet så tror jag att jämför man äpplen med äpplen så blir det ungefär likadant.
Jag känns ändå som att Netflix kör mer på kvantitet.
Jo, men det får de producera så oerhört mycket själv också.
Ja, nej, men även det som de har, liksom, som de har köpt licenserna för. Att HBO har ju definitivt ett mindre bibliotek.
Ja.
Men det de har är generellt, liksom, tenderar att ha lite högre medel.
Men jag förstår, men det är nog för att Netflix pumpar ut så fruktansvärt mycket egna produktioner, medan HBO inte gör det. Alltså det är så här, det finns ingen HBO-version av Is This Cake?
Nej.
Och det är lite... Vilket bra exempel.
Ja, men det finns en HBO-version av alltså någonting som är lika starkt som typ Orange is the New Black, eller varför inte ta någonting svenskt? Clark, det var ju en Netflix-produktion. Visst, det finns... fan heter den nu då? Det finns ju någon som... whatever. Det finns starka grejer på bägge sidor. Det är bara att Netflix gör så mycket att man ofta glömmer bort det starkaste de har i mängden. Men på samma sätt, vi konsumerar ju fortfarande lika mycket. Nu råkar ju vi som sitter här vara folk som konsumerar lite mer än den generella massan. Men... du skulle kunna köpa Netflix och få ut lika mycket kul som du köper om du får ut om du köper via Play. Jo. Eller om du köper HBO eller Disney Plus eller whatever.
Nej, men det är så här, jag har aldrig personligen, det finns ingen typ utmärkande serie för streamingtjänsten eller utmärkande utbud för tjänsten på samma sätt som jag känner att det kan vara för typ Amazon Prime eller Disney Plus eller HBO. Disney Plus är, de kan bara stanna vid, hej, vi har alla Disney-filmer.
Boom.
Done. Det är deras selling point. HBO, ja, men de har sina de här, ja, men de har Chernobyl, de har Amazon Prime, de har sin The Boys, de har Invincible, de har...
Stranger Things körde mycket på House of Cards och, eller Netflix körde mycket på Stranger Things och House of Cards.
Det är nog det närmaste man kommer. Att där hade man definitivt kunnat säga att Netflix hade kunnat typ låta sin reklam vara, hej, vi har House of Cards. Kom och kolla på oss.
Precis.
Och det hade kunnat funka. Liksom så här, jag kommer ihåg när typ HBO var väldigt nytt. Och det var literally, hej, vi har Band of Brothers.
Ja, vi har väl Game of Thrones.
Vi har Game of Thrones. Ja. Och typ så här, det fanns, när John Oliver gjorde sina skämt på Last Week Tonight om att så här, this network will be fine when Game of Thrones is over. It will be fine. I'm sure it will be fine. För det var lite så här, folk kände till det att, ja, men det är det de har. Det är därför man skaffar HBO, för man ska kolla på specifikt den där saken. Netflix är mer att, vi har lite grejer här, lite grejer där. Det finns definitivt grejer att hitta här.
Påminn mig, på HBO finns det inte så mycket reality, va?
Nej, inte
det riktigt, finns på Netflix och det finns på Disney Plus.
Ja, för att HBO är också inte en kanal känd för att göra reality.
Nej. Och det är väl så att Disney Plus har ju det därför att de hämtar ju in mycket av det de fick från Star.
Mm.
Var ju reality grejer.
Mm.
Så det fyller på med det biblioteket ganska ordentligt.
Vi har glidit iväg ganska långt från Damsel.
En rolig casting här, som hon som är voice för draken. Hon är även känd från Arcane och Mass Effect.
Mm-hmm.
Jag
tänker
inte försöka uttala hennes namn. Men det, hon, i Mass Effect så spelar hon en Quarian som är någon av de här huvudviktiga.
Ja, det är hon. Ja, jag vet precis vem du menar nu då.
Och i Arcane så spelar hon Enforcer-boss-tjejen.
Mina Shore Agdashlo.
Ja, hon.
Ja.
Enforcer-tjejen.
Hon har nog väldigt igenkännbar röst.
Hon med metallarmen, eller menar ni hon som haffar på Jace, hennes mamma?
Jag tror det är hennes mamma, va?
Hon som har väldigt raspig.
Ja, raspig röst.
Väldigt så här rökt 50 cigaretter.
Ja. Som spelar Farah Madani i The Punisher.
Exakt.
Med fantastisk röst.
Mm. Precis.
Och en grym skådis.
Ah, ja.
Så hon är draken alltså.
Hon har en väldigt igenkännbar röst. Ja, hon dök upp som draken, sa det. Ha! Nice.
Mm. Väldigt passande röst för en drake också.
Ja,
jag vet inte. Jag kan inte se det som klockrent. Jag vill se det här först.
Mm. Ja. Men Damsel, bra fantasy med klassisk setup som tar en ny riktning.
Mm.
En ny take på en klassisk setup.
Vad får vi för drakar på den här då?
Ska vi säga 7 drakhjärnor.
Coolt. Wow. Cool.
7 drakhjärnor.
Solida. Mm. Sevärd.
Bra jobbat hörni. Vi börjar närma oss slutet av dagens avsnitt.
Faktiskt.
Så jag tänker ta mig friheten och prata om 3 snabba. 3 snabba denna vecka kommer bli 3 roliga små rackare. Låt mig plocka fram min lilla fina lista på Google Drive bara. Här har vi den. Först och främst så vi pratade ju om Coppola förra veckan. Och då kom vi osökt in på Gudfadern.
Du menar förra veckan?
Nej, förra veckan.
Förra veckan.
Förra veckan pratade vi om Bram Stokers.
Ja, såklart vi gjorde. Förlåt, det är ju Coppola. Ah, ja.
Och då ramlade jag ner lite grann i och med att jag såg Bram Stokers Dracula och bara tänkte Coppola, tänkte Gudfadern. Fan vad mycket maffiga grejer det finns och vad mycket jag borde se, men även sånt som jag har sett. Och sen kommer jag också tänka på, fan vad mycket Pacino och De Niro har gjort.
Yep.
Yeah.
Men ska jag stanna på Pacino så vill jag ju rekommendera Scarface. Jag tycker Scarface är en så jävla bra film. Fan vad jag tycker fler borde se den. Nu kommer jag inte ihåg vem det är som har regisserat den. Men likförbannat alltså. Har ni inte sett Scarface och gillar maffiarullar, se den. Det är ju... är den episk. Sen, vad jag tycker att man ska spela. Vi pratade om någonting riktigt dåligt då. Det var ju Saints Row 5. Då vill jag säga så här. Spela Saints Row 3 och 4. Helst 4. Men 3 och 4 hänger ihop ganska väl storymässigt. 2, 3, 4 är verkligen... Men ja, Saints Row 3 och 4 framförallt rekommenderar jag. Så skit i 5:an, strunta i 1:an. Den är lite gammal och fan vad måste göra workarounds för att få den att funka på Steam. Den mår inte bra på modern hårdvara. Veckans album. Ett album av Scotty Sire. Lite alt-pop som jag har lyssnat på den här veckan. Ruin Your Party, förlåt. Riktigt trevligt. Han är ju mer av en så här content creator, YouTube personlighet än vad han är en artist, men han gör mycket bra musik. Så där har vi det, veckans 3 snabba. Vad kul det har varit att få prata med. Vi har snöat iväg väldigt mycket från ämnena, både för att vi har pratat mycket dåligt, men också för hur mycket som går att bara knyta ihop. Kul att prata serietidningar också. Det är inte alltid vi hinner göra det.
Det är sällan man får göra det.
Du är så varmt välkommen när du kommer att göra det, Emil.
Tackar.
Men bara när du kommer att göra det. Annars så...
Nej, annars
bara när jag pratar serietidningar.
Du får inte skicka lyssnarmail. Prata mer serietidningar, tack. Då får du komma själv.
Jag har mycket att säga om.
Det är bra. Hörrni, det är allt vi har att bjuda på. Nästa vecka så kommer vi kanske ta och kolla vad som händer om vi kopplar in vårt mixerbord i en Acorn Archimedes. Kanske blir jättebra ljudkvalitet eller så blir det kortslutning. Vi får se. Vem vet? tills nästa gång så får vi tacka Panos för att du kom hit.
Ja, tack.
Och Ludvig.
Ja, det är roligt att vara här.
Och extra mycket Emil.
Jag kommer fixa fler äpplen. Mm.
Du kommer snart bli ett matteexempel, Emil. Det gör mig rädd.
Emil är 5 äpplen hög. Vad händer om han vattnar honom? Oj, oj, hörni. Det är jättekul att ni är här. Maila oss på medisradio@gmail.com eller skriv till oss på Facebook och Instagram. Puss och kram och nyp i skärden. Thank you.